Ja, Hjördis och jag känner stor tacksamhet över att vi har fått vara med och delat några dagar tillsammans här och upplevt gemenskapen med varandra, som också är väldigt viktig, och också utbyta tankar omkring det som vi stannar upp inför, nämligen Guds ordet. Guds nåd för vår tid har ju varit ämnet. Och det är ju ett stort ämne, och det är ju ett ämne som passar in i vår tid. Guds nåd för vår tid. Det behövs väldigt mycket nåd för människor idag. Människor upplever ju att livet är väldigt svårt och livet är väldigt hårt. Livet är väldigt pressande, och det är så att en del människor orkar inte att stå emot pressen. Och de känner sig misslyckade och upplever det väldigt svårt. De behöver få höra nådens ord. Och det är inte bara det att det är människor som är utanför kyrkväggarna som far illa och upplever stora svårigheter. Till och med innanför församlingarna har vi människor som inte vågar öppna sig, inte vågar yppa vad de bär på innerst inne. Utav svagheter och brister i det andliga livet. Därför att man vill inte utsätta sig för att vara en sämre kristen än någon annan. Man behöver mycket nåd. Och jag ska fortsätta idag och tala om det här. När det gäller just det där med vad vi står i behovet av. Vi ska läsa från Hebreerbrevets 4:e kapitel. Jag har varit nervös hela ända sedan i fredagskväll att det var någon som skulle ta det här bibelordet utav predikanterna. Men nu ska jag stanna inför det. Hebreerbrevet 4, och så läser vi där ifrån vers 15. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron, för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver det. Nådens tron. På många ställen i skriften så talas det om Guds tron, och himlen är min tron och jorden min fotapall, kan vi läsa i Guds ord. Och i konung Ussias dagar så säger profeten Jesaja, då såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Så detta med Guds tron, det har vi läst och läser om i vår bibel, att han finns där. Och den som sitter på tronen, det är den som får äran och blir upphöjd och prisad. Och den som sitter på tronen, den har ju också ett väldigt ansvar. I Sverige håller vi på nu, jag vet inte hur det blir till veckan här. Det är så jämnt emellan de olika blocken så det finns ingen som egentligen kan bilda en regering. Så nära är det. Men det är alltid någon som vill upp på tronen. Alltid någon som ger sig till känna att jag vill vara med och leda landet. Och naturligtvis så får vi väl en ledning så småningom. Men att sitta på tronen innebär ansvar. Och Herren, han har visat och tagit ansvar för sitt skapade verk. Även att djävulen totalförstörde det som Gud skapade i Edens lustgård. När han satte människan i det och skapade världarna. Även att djävulen fick komma in och ödelägga Guds skapelse. Så har Herren inte dragit sig ifrån oss på något sätt. Utan han har tagit det fulla ansvaret. Det har han gjort. Och det är det som är så underbart, att vi får uppleva detta. Att det finns en tron i den himmelska världen med eviga grundvalar. Det är underbart för oss att känna till och att veta. Men sanningen är den att det inte bara finns en maktens tron i Guds rike. Inte bara en maktens tron där Herren styr och ställer med sin väldiga makt. Det finns en nådens tron. Det är nådens tron som vi läste om i det här sammanhanget. Och det är en plats där Herren ger nåd till var och en som söker honom och visar sin förbarmande kärlek med varje människa, hur dant människan än har det och hur det har blivit i ett människoliv. Bara man kommer med ett förkrossat hjärta och en ödmjuk ande inför Gud, då hjälper han oss när han finns på nådens tron. Igår så nämnde jag någonting om, och jag ska ta någon tanke om det också, vad nåd egentligen är. Och vi konstaterade då att det finns mycket man kan översätta med nåd, med godhet och utan grund och med barmhärtighet. Och nåd är någonting oförtjänt ifrån Guds sida. Det är någonting som han visar oss. Vi har inte förtjänat det, inte på något sätt, utan därför att han är så full av kärlek så kommer han emot oss med sin nåd. Han handlar inte med oss efter vad vi borde förtjäna egentligen. Han ser det inte på det sättet, utan han är villig till att möta och hjälpa människan sådan som hon är. Därför att han älskar människan. Han älskar dig och mig. Det beror alltså inte på vår förträfflighet om vi nu skulle försöka ha någon sådan inför Guds ansikte. För det är ingen av oss som är så förträfflig så att vi kan uppleva det här på den vägen. Guds nåd är det allt igenom. Och detta är inte någon impuls ifrån Guds sida när det gäller nåd, utan det är en egenskap som finns hos honom. Det är inte en plötslig ingivelse som Herren får att han ska hjälpa en människa, utan han har planerat att han vill hjälpa människan genom hela livet. Oavsett konsekvenser, oavsett vad livet bär, oavsett om det är uppgång eller nedgång, om det är så att vi känner oss starka eller svaga, det är ändå så att Herren förbarmar sig och ger oss av sin nåd. Och det har sin grund i Guds kärlek. Det var i sin kärlek förutbestämde han oss att få söners rätt genom Jesus Kristus. Det var i sin kärlek som han gör det här. Och det är på grund av barmhärtighet. Vi som var döda genom överträdelser och synder, då har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Och det är allt utav nåd. Mot den bakgrunden är det till stor tröst och hjälp för oss alla att veta om att det finns en nådens tron. I Gamla testamentet så läser vi om nådastolen som fanns. Och det var inrättat så för att Israels barn skulle få uppleva att Herren var nära dem. Och han var nära under gamla förbundets tid också med nåd. För det fanns en nådastol som vandrade med folket. Ifrån där de gick ut ifrån Egyptens land, och så var Herren med till Kanans land. Och när man kom in i Kanans land så bygger man ju då templet. Men nådastolen fanns där. Men till den nådastolen var det bara en människa som fick komma, och det var överste prästen. De övriga hade inte tillträde till den nådastolen. Men genom Jesu Kristi försoning har han för oss blivit den nådastol som vi får komma till, som är för hela världen. Ingen begränsning på något sätt. Utan dit får vi alla komma, var en av oss. Och var man predikar evangelium om Guds nåd och Guds frälsning, där är nådastolen rest och där har vi tillträde. Nådastolen har varit rest i den här konferensen ifrån fredag kväll, och den är rest fortfarande idag. Och här sitter Jesus på nådens tron för att hjälpa. För att hjälpa, för att visa sin nåd och för att visa vad han kan göra i våra liv var och en. Han har sänt mig, säger Jesus, till att predika ett nådens år från Herren. Jesus bara inte predikade nåd. Ja, det hade varit underbart naturligtvis om han hade gjort det. Men Jesus predikar inte bara nåd, utan han visar nåd i praktisk handling. Han reste nådens tron då han gick här nere på jorden bland Israels folk. När han går där så reser han nådatronen på sluttningen vid Genesarets sjö. När 4, 5, kanske 10 000 personer var samlade och de lyssnade till vad Jesus hade att säga. Men de fick uppleva hjälp till både ande, själ och kropp och med alla sina behov. För Jesus hade rest nåda tronen för människor. Och därför kom man till honom. Därför samlades man omkring honom. Men han reste också nådastolen i Jeriko. När han drar igenom den staden så hade han tillfälle att resa den nådastolen för Sakaios eller Sakaios som fick uppleva Guds nåd till frälsning. Han reste den nådastolen, hörde vi idag på förmiddagen, i Simons hus. Han som hade bjudit Jesus på en lunch och det fanns människor med det som var utanför allt vad nåd hette ifrån hans sida. Men Jesus reste nådastolen där för att människor skulle kunna ta emot hans nåd och uppleva nåd. Överallt där Jesus gick, där fanns det nåd för människor. Vi är bjudna till nådens tron. Än idag härskar Jesus ifrån sin tron. Än idag är vi välkomna. Och sina gåvor där ger han åt alla som söker honom. Och det gör han villigt och glatt. Vi får förlåtelse. Vi får nåd. Vi får evigt liv. Vi får läkedom. Vi får hopp. Vi får salighet. Vi får allt det här som vi önskar. Frid i våra hjärtan när vi kommer till nådens tron. Med tro och med frimodighet får vi komma till nådens tron. Det kan knappast glädja Jesus om vi kommer dit och är skeptiska. Om vi undrar om det kan bli någon hjälp. Ibland har man stått vid människor när det gäller frälsningssökande människor. Och de har varit tveksamma till det här. Om du visste vad jag sitter fast i. Om du visste vilket liv jag har levt. Ja, då är det knappt man tror att det finns någon frälsning. Och i bästa fall som säger, ja, man får väl ge Jesus en chans. Det nästa man tror inte när man är så insyltad i synd och elände att det finns någon som kan hjälpa. Och det är till dessa människor som vi har det underbara glädjens budskap att man kan få uppleva nåd. För den som kommer till mig, säger Jesus, den kastar jag inte ut. Och då har han inte satt en gräns för vilka som får komma, utan var och en som kommer, den tar han emot. Så kan vi tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgerommen, alltså till nådens tron. Med uppriktiga hjärtan ska vi komma. Vi ska vara ärliga när vi kommer inför Jesus. Vi ska inte göra oss bättre på något sätt eller försöka förbättra oss. Eller gör oss annorlunda än vad vi är. Utan som vi är får vi komma. Inte med några förtjänster eller någonting. Och det bästa är ju vad vi kan göra. Det är att ärligt erkänna och bekänna. Vad som är vårt behov när vi kommer till nådens tron. Naturligtvis för den som vill uppleva frälsning så är det att bekänna sina synder. Men det finns ju andra saker i våra liv också som är värt att sätta namn på. När vi inte har liksom varit så där noga och trogna kanske i vårt liv med Jesus och vi har inte gjort vad vi borde göra. Då kan vi få sätta ord på det och komma till nådens tron för att få hjälp i fortsättningen. Vi ska inte försöka ursäkta oss att det har blivit fel i vårt liv på något vis. Att vi har någon ursäkt eller att vi ställer oss bakom en annan. Det beror på den och den att jag är i den här situationen. Hade jag inte blivit bemött så som jag har blivit så hade det varit annorlunda. Och så ställer man sig bakom att det beror på andra. Man skjuter skulden på andra. Att man har det som man har det. Den som är ärlig och ödmjuk söker Herren får nåd i överflöd. Också de som kommit en gång till nådens tron och fått nåd och förlåtelse. Men sen lider nederlag. Sen faller, ramlar på något sätt, får också med frimodighet komma tillbaka till nådens tron. Men hur går det då för dem som gång på gång lider nederlag? Sörjer kanske och gråter över sina misstag om man kommer gång på gång, upplever det där. Det kan vara så att vi kanske tycker som så att ja, nu tröttnar vi på den här personen. som ideligen. Blir det aldrig någon stadga, blir det aldrig något bra, blir det aldrig något stabil i den människans liv. Så kan vi tycka och så kan vi tänka. Men också det får komma till nådens tron. För en dag vid nådens tron gör Gud undret så att de inte faller igen. En dag händer det. Men under den tiden alltså så får vi se det här så att vi försöker hjälpa dem till att komma fram till den andliga stabiliteten. Karl Öst, en av pingströrelsens sångare, han har skrivit många sånger. Han skriver så här: om du faller efter vägen, det ju mänskligt är, res dig upp till ordet säger, det gudomligt är. Om du faller en gång till, res dig upp, ligg aldrig still. Gud av nåd dig frälsa vill. Det är den inställningen vi ska ha när det gäller människor som hamnar i olika situationer. Jag har mött människor, många människor under mina år som församlingsföreståndare i de 7 olika pingstförsamlingarna som jag har tjänat. Jag har mött dessa människor då kroppshållningen visar att det inte är rätt ställt i deras liv. Man kan se det på kroppen, att det är en tyngd som vilar över människor. Man kan se det i deras blick, för den slår man ner. Man tittar inte upp, man bara fäller ner sin blick. Man är så sorgsen och bedrövad över sitt liv. Man har lidit nederlag, och det har ju varit så förkrossande. Nederlag som gör det svårt att tro på att det kan finnas någon hjälp. Och fienden predikar allt vad han kan för dessa människor. Det är kört för dig. Det går inte. Du begriper väl att det här inte är för dig. Lämna det här och så går vidare. Det vill han liksom säga i dessa människors liv. I de 7 församlingar som jag har varit, så har min uppgift varit att hjälpa och bistå de som har fallit. Jag har inte haft någon annan kallelse under mitt liv som församlingsföreståndare än att möta dem som har lidit nederlag. Och ursäkta mig, men jag tar sånt tag i mitt innersta när jag tänker på dessa människor som har farit så illa, som har blivit så illa tilltyfsade inombords, som har känt sån smärta och sån nöd men inte kunnat gått vidare utan fallit tillbaka den ena gången efter den andra. Vad gör vi med dessa människor? Vi ska be för dem, säger vi. Det är klart vi ska göra. Men räddningen för dessa människor är att vi lyssnar, att de får tala ut, att de får berätta om sitt liv, att de får sätta ord på vad det är, och att vi får läsa Guds ord tillsammans. Och när vi har gjort det, så tron har vuxit i deras liv, då kan vi börja bedja, då kan vi börja överlämna dem i Guds händer. Men just detta att vi tar hand om de här människorna som är så svaga. Och kära vänner, vi står inför en period framöver då vi möter dessa människor överallt. Och de som söker sig till Guds församling, det är de sarg och de plågade, de som är utanför, som ingen tror på. Ska det finnas någon plats där dessa människor hör hemma, så är det Guds församling. För där tror vi på människor som kommer. Vi tror på att de ska upprättas, vi tror på att de ska frälsas. Och därför så ska de få möjlighet att komma, inte komma till en församling där de känner att så kan jag inte leva. Jag kan inte leva upp till detta. Jag är inte så helig och inte så gudfruktig. Jag blir det aldrig. Jo, det finns plats för alla i Guds församling. Och då säger Paulus, och det har jag stavat på många gånger, vad han säger i Romarbrevets 15 kapitel. Då säger han det: vi som är starka, vi är skyldiga att hjälpa de svaga. Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga. Idag känner jag mig stark så att jag ska kunna hjälpa någon svag. Imorgon kanske jag är svag och behöver hjälp utav någon annan. Kan jag få hjälpen då? Kan vi få uppleva den hjälpen då? Vi är alltså skyldiga att bära och hjälpa varandra med deras svagheter. Och tänk om det kunde bli liksom ett, någonting som hör samman så med oss. Då skulle människor kanske i större utsträckning känna att dit går vi. De tror på mig fastän jag är så svag. De tror på mig och de hjälper mig. De beder, de läser, de lyssnar till vad jag har att säga. Jesus hade förbarmande och deltagande med alla felande människor. Så var det för människor som kom till Jesus. Inte var det några perfekta människor. Och som vi hörde idag på förmiddagen, man letar ju upp de mest sargade och sårade människorna och förde dem till Jesus. Men Jesus hjälpte var och en. Om du har det så som jag nu har tecknat något här, så stå inte bara och se på ditt nederlag. Stå inte bara och se att du är så usel och du är så dålig. Titta inte på det här. Det gör det inte ett dugg bättre. Absolut inte. Utan det som har för vana att komma till nådens tron kommer att få segerkraft. Det kommer att hända. Även om det tar lite tid. Vi måste ge varandra tid. Det måste finnas tid för att söka Herren och för att uppleva en större styrka i våra liv. Allting är inte på en enda gång som att knäppa med fingrarna. Det är mycket som följer med när vi upplever frälsning. Och då ska människor känna att de hör hemma och kan få nåd och hjälp med detta. Det behagar Herren, eller det tillfredsställer Herren, det gläder Herren helt enkelt att vara god emot oss när det går illa för oss. Han gläder Jesus, inte att det går illa för oss, det gläder han sig inte över. Men han gläder sig över att vi kommer till honom när det har gått illa för oss. För då vill han hjälpa och då vill han bistå med allt det han kan. Och han kan göra precis vad som helst i en människas liv. Ibland fattar inte jag. Varför inte Jesus löser en människa direkt och sätter henne in i ett sammanhang där det blir total frihet från allt? Det händer och det händer inte. Utan vi får ha tålamod med att arbeta med att frälsningen ska vinna mer och mer insteg i människors liv. Så när vi ber med människor till frälsning, tänk inte att det blir en perfekt människa på en gång. Så blir det inte. Och det är väl ingen av oss som är perfekt. Det är väl ingen som kan sträcka på oss och säga det. Utan vi känner alla vårt beroende av varandra. Och att vi är nådiga och emot varandra var och en. För när vi förtjänar bestraffning. Och inte har något liksom rätt på något sätt. Att vänta godhet. Då får vi uppleva det ifrån Jesus. Vi har en överste präst som känner med våra svagheter. Läste vi här i bibelordet. Hans deltagande med oss i vår svaghet, det visar sig på det sättet att han vill hjälpa oss ifrån våra svagheter. Det är omöjligt för Jesus att inte känna med oss. Han känner med oss. Han kan inte annat än känna med oss. Han kan aldrig upphöra det med detta, utan han känner med oss och känner medlidande med oss. Och det är det som är så underbart. Och det står i Hebreerbrevet i ett annat kapitel här. Det blev oss starka från att ha varit svaga. Det talar om en andlig utveckling i våra liv. Och det vill vi att Jesus ska göra. De svagheter som vi gråter över och sörjer över. Det vill han hjälpa oss att få seger över. Vad gör vi då? Då sätter vi ord på det. Vi kommer till Jesus och sätter ord på det. Berätta precis som det är. Jesus, du vet att det här är min svaghet. Nu måste du hjälpa mig på det området så jag blir stark. Eller som personen som hade en sådan stark drift i sin kropp helt enkelt. Så att ville vara kristen men var nederlag på nederlag på nederlag. Och kände sig alldeles utestängd ifrån allt vad både nåd och Gud heter. Till slut så kom en tanke ifrån Guds sida in i den personens hjärta. Och den böjde sina knän och satte ord på vilken svaghet och vilket område det var. Och i samma ögonblick griper Gud in och löser personen. Så det är underbart att vi får sätta ord på detta som vi upplever som svaghet i våra liv. Svaghet. Det kan vara en svaghet i vår kärlek till andra. Du, det är inte så lätt att älska alla på en gång. Det är inte så lätt att älska alla människor. Vi är så olika och vi möter och allt det här. Det går när Guds kärlek blir utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Då kan vi älska alla människor. Men det kan finnas en svaghet hos oss. Och den svagheten har väl jag också upplevt det här. Svårt att kunna älska alla. Som jag borde göra egentligen. Men den där svagheten vill Herren hjälpa oss med. Så vi kan bli ett uttryck för Guds kärlek till vilken människa det än gäller. Det är lätt att älska dem som man sympatiserar med och man har kemin som stämmer och alltihop detta. Det är lätt att älska. Men ibland kan det vara så att människor kommer, vi har en granne som bor hos oss och så fort, ja, hon, den här kvinnan, det är synd om henne på ett sätt, hon är ensam och sådär. Men hon kan bli som en plåga på något sätt. Kommer dagen igen då, när som helst, och sitter man i trädgården så kommer hon, och går man ut och ska göra någonting så kommer hon, och kommer vi inte ut så kommer hon och ringer på, och får jag komma in en stund, och så berättar hon sin livshistoria, och det går runt, det är som en grammofonskiva, det håller på likadant, och vi har hållit på nu i 10-12 år med den där kvinnan som vi har haft där. Det är inte så enkelt egentligen att älska. Klart, vi älskar kvinnan, gör vi väl, både Gördis och jag, men ibland så känner inte nu igen. Är det bara vi som tänker så egentligen? Eller har ni hört om någon annan som har tänkt så? Det kan hända ni har gjort. Men det kan också vara en svaghet i våra liv att tro på Guds löften. Vi vill så gärna tro på allt det Gud har skrivit och gett oss här, och försäkringar och alltihop detta. Och vi läser om Abraham. Ja, det var han ärade Gud, bara tron växte. Det verkar så enkelt för Abraham när han gör det. Han ärade Gud och löften han hade. Och han vilade vid detta. Och han tänkte inte på att han var så gammal som han var. Och att han var färdig nästan för graven innan Gud grep in och gav honom sonen. Men han ärade Gud och växte i tro. Vi behöver uppleva det här, att vi genom att ära Jesus och tackar honom och prisar honom, så växer tron i våra liv, tron på Guds löften. Men vi kan känna en svaghet i det här när det gäller Guds löften, och så blir vi liksom lite, inte kanske tvivlande, men lite undrande, och om vi vågar tro på detta löfte, gäller det verkligen mig och så vidare. Det kan vara en svaghet i att hålla ut i bön. Och det är väl så för oss alla. Vi känner alla när vi ställs inför det att vi borde ju vara bättre bedjare. Vi borde ju ägna mer tid åt att bedja. Och då när någon talar om bön, aj, då gör det ont på en gång i hjärtat. Nu är han där igen och ger mig en sån där puff, och det känns obehagligt. Det kan vara en svaghet för oss var och en, det här att hålla ut i bön. Men det är så för oss alla när vi får ett riktigt intensivt bönämne. Då är det inte svårt att stå på knä inför Gud i timmar och ropa ut sin nöd helt enkelt. Därför att nöden är så stark. Och sen när det har lagt sig lite så kan det bli som att vi känner den där svagheten igen att hålla ut i bön. Eller en svaghet i vår karaktär. Vi har olika karaktärer, och en del är så karaktärsfasta med allting, andra har sämre karaktär. Och därför så behöver vi också hjälp med vår karaktär, så vi blir starkare och att vi blir en prydnad för Gud och för Guds rike. Vi vill inte vara svaga i vår karaktär, men det är bara så att det finns där och det gör sig påmind, och vi känner misslyckande också över detta då. Och därför så behöver vi varandra stöd och hjälp när det gäller just karaktärsdragen. Men svagheten, det kan bli en port för Guds väldiga kraft. Det kan bli en möjlighet helt enkelt för Guds kraft. Vi uppmanas att söka nådens tron. Vi alla tider med alla slag av böner. Och då kan vi ropa, vi kan gråta, vi kan klaga, vi kan sucka. Eller vad vi gör. Vi får komma inför Herren och ge uttryck för våra behov. För anden kommer vår svaghet till hjälp. Då blir vi starkare när anden kommer till. När han tar tag i våra liv, så upplever vi att vi blir starkare. Han möter med oss. Och då jag är svag, säger Paulus, då är jag stark. Hur kunde han vara det? Jo, det var en port för honom till att bli stark. Det var hans svaghet. För då kände han beroende. På den punkten i mitt liv där jag är svag, där känner jag beroende av Herren. Jag är beroende av Jesus. Och därför så söker jag Jesus för att få hjälp med det som är svagt i mitt liv. Och så är också förutsättningen för dig, om du känner någon svaghet i ditt liv, så sök Herren. Och det kan vara porten till att du får uppleva hans väldiga kraft i ditt liv. Vid nådens tron får vi nåd att lägga ner fruktan och oro för framtiden. Det får vi göra vid nådens tron. Fruktan för sjukdomen som kanske gör sig påmind. Men fruktar för hur går detta? Fruktar för hur klarar jag det här egentligen? Orkar jag med smärtan? Orkar jag med det jag ska gå igenom? Vad blir slutet för mig egentligen? Så känner man fruktan för sjukdomen. Många som fruktar för sjukdomen, så att de inte orkar att leva med vetskapen om att man har en sjukdom. Man orkar inte leva. Fruktan för åldrandet. Det är inte något lätt att ta på. Visst kan vi känna det. När man kommer upp i åren så kan fruktan göra sig gällande för åldrandet. Hur det ska bli, och ska mina sinnen avtas, och ska jag bli senil, eller ska jag bli ett offer som ligger någonstans bara av andra människor ska sköta mig? Det vill jag egentligen inte. Och så fruktar man för detta som hör framtiden till och för åldrandet. Men det finns annan fruktan också, det är ju för nöd som finns runt omkring oss, som också kan göra sig påminn, och vi känner en viss fruktan inför det här. Hur ska det gå? Hur ska det se ut? Och så vidare. Eller fruktan för oro som vi har för anhöriga. Vi ber för våra anhöriga, vi ber för deras frälsning, och vi vill att de ska uppleva frälsning, men det ser inte ut som att det biter. Bönerna biter, verkar det inte som. Utan vi håller på i 10, 20 eller 30 år eller så där och beder som vi har gjort för våra barn. Det ser inte ut att vara någon skillnad. Det är ingen skillnad idag som det var för 30 år sedan när vi började be. Men vi fortsätter att be. Vi tror ändå att vår bön ska kunna hjälpa. Men visst fruktar vi. Och vad är det vi fruktar? Det är att Jesus kommer så snart så de inte hinner förbereda sig. Det är det vi fruktar för. Det är den oron som vi känner. Så visst kan vi känna fruktan och oro inför anhöriga. Men fruktan också idag, det är ju för klimatet som människor påverkas utav. Eller fruktan för det som väntar världen helt enkelt. Och vi som läser Guds ord, vi vet ju i vilken riktning klimatförändringarna går. Vi kan ju bara läsa Uppenbarelseboken, så kan vi ju se precis vad det är som ska hända med både buskar och träd och med vatten och alltihop detta. Allting är uppenbart för oss. Men visst kan det vara fruktan för många människor att gå igenom det. Hur ska vi klara det? Hur ska vi orka med det? Vad kommer att hända och ske när vi inte kan odla vår mark eller någonting på grund av att det blir sådana förändringar? En mycket känd amerikan som har ägnat hela sitt liv åt när det gäller klimatförändringarna på jord. Han är nu i 75-80 års ålder. Han sa för lite sedan i TV att han hade ägnat sin tid åt detta med klimatförändringar. Han köpte sin farm i Texas för att han skulle odla där. Och han skulle kunna ha, om någonting händer över världen, så hade han möjlighet att kunna försörja sig och odla. Men så säger han, idag går det inte. Jag är inte säker på att det går. För det kommer sådana tider då vi inte får regn. Vi kan inte få skördarna befruktade på något sätt. Därför att det finns inte bisamhällen och humlor och getingar slås ut utav av den förändring som är i klimatet. Och då säger han, talar han om i tusental utav insekter som redan har gått förlorade, som påverkar klimatet. Så han sa, det var vansinnigt av mig att köpa den där farmen, för det hjälper mig inte. Den dag då klimatet slår till i full kraft, som Bibeln talar om att det kommer att göra. Undra på att folk är fruktande. Undra på att människor ska uppge andan av förskräckelse inför det som ska övergå världen. I det sammanhanget har vi alla en stor uppgift. Det är att ingjuta mod hos människor. Vi tror på Gud som sitter på tronen ännu. Vi tror på Jesus som är på nådens tron för att hjälpa. Och upplever vi att vi måste gå igenom saker och ting, så får vi hjälp av Herren i den stunden. Absolut får vi det. Så vill Herren ställa fram sin församling utan fläck och skrynka och annat sådant i härlighet inför Gud. Ja, men käre Gud, mot den här bakgrunden då, att det finns svagheter och det finns fall och det finns tillkortakommande och alltihop det. Hur ska det bli att han ska kunna ställa fram mig i härlighet utan någon fläck eller skrynka? Och så tänker vi på helgelselivet. Ja, käre Gud, hur ska jag helga mig och hur ska jag bli mer helig? Och så tänker vi på detta. Men när vi överlåter oss till Jesus så tar han hand om vår helgelse. Fridens Gud själv helgar er till hela er varelse. Fridens Gud själv tar hand om detta och rena och helga oss. Och när han tar hand om det så kommer vi att vara med i skaran som står fram en dag utan fläck och skrynka och annat sådant. Heliga och rättfärdiga inför Gud. Den stunden kommer. Den stunden kommer, tack och lov för det. Och då så har vi fått den där hjälpen som vi behöver under jordelivet. Och så får vi se och uppleva den underbara dagen då vi går in i den eviga världen. Så du som är frälst, frukta inte för hur det ska gå. Det säger man ibland, så här, jag vet inte hur det ska gå. Jag hoppas att jag får vara med och så vidare. Det är klart vi lever i hoppet allihop, men det är det att vi har överlämnat åt honom som renar oss. Honom som helgar oss. Det är han som gör det. Och vi ska lita till vad han gör i våra liv. Jag tror att du finns med här idag. Som känner dig. Att jag har berört punkter i ditt liv. Jag känner med dig. Jag känner så djupt med dig. Jag förstår hur du har det. Och jag önskar inget hellre än att du skulle få uppleva det bättre på allt sätt. Att du skulle få uppleva Guds nåd, få syn på det. Att du får komma gång på gång på gång i hem. Komma till honom som är nåden och som vill erbjuda nåd. Jag förstår hur du känner, men våga, kära vän, öppna dig. Våga att tala med någon. Våga säga så här har jag det i mitt liv och jag har haft det under sig och så lång tid. Men nu vill jag inte ha det längre. Då ska vi hjälpas åt. För nådens tron är rest i det här mötet en gång till. Jesus, jag tackar dig för att jag har fått tala till mina dyrbara vänner med dyrbara människosjälar. Jag tackar dig, Herre, för att du välsignar och möter var och en. Jag tackar dig, Jesus, för att du ser till den som just nu, Herre, har det stora behovet av hjälp ifrån dig. Herre, kom med din hjälp. Herre, kom med din heliga ande. Herre, kom med nådens ande och fyll våra vänner i denna stund, Herre. Så vi går hem ifrån den här gudstjänsten och känner att vi har fått hjälp på områden som vi har kämpat med. Herre, jag ber dig att du ska möta personligen och möta den särskilt som behöver dig i Jesu namn. Och jag ber också för menigheterna som är representerade här idag. Med de saker och ting som finns i varje menighet. Där var och en kämpar och beder för och upplever vånda och kamp inför. Herre, kom och hjälp. Herre, kom och grip in. Herre, ställ till rätta du som förmår att göra det. Och låt oss fröjdas över din väldiga kraft och makt, Herre, i olika situationer. Och jag tackar dig att du ska gripa in och reda ut saker och ting som ser totalt omöjligt ut för människor, men inte för dig. För du har sagt att du har all makt i himlen och på jorden. Vi prisar dig för det. Tack, Herre, för att jag får vara med och dela gemenskapen med våra vänner. Välsigna vännerna här i fortsättningen, var och en personligen. Och ditt verk, Herre, krön det med framgång i det att människor söker sig till dina församlingar för att upprättas och bli hela människor. I Jesu namn. Amen. Amen. Käre Gud, jag ber dig.
Jesus. När Peter och Johannes gick upp till den farliga tempelporten och mötte den lamme tiggaren, så väntade han allmisse. Och det kan vara att du är här idag som bara har fått allmisse. Men när Peter rakt ut sin hand och tog han i hans högra hand, så sa han att det var Jesus som skulle hjälpa han. Sölv och guld äger jag icke, men det jag har ger jag dig. I Jesu Kristi Nazareans namn, stå upp och gå. Och när Peter tog tak i högra handen hans och reste han upp, så var det inte Peters kraft, men det var för det att han gick i Jesu namn. Och därför blev Peters hand Guds hand för den mannen. Och det budskapet som vi har hört idag, det är Guds hand till människor som speciellt tränger och blir rejst upp. Man kan føle sig åndelig och mänsklig lamma. Man kan känna det att man kommer ingen väg. Och det enaste man är vant till att få, det är allmisser. Men Jesus, han önskar att rejsa det upp idag. Han önskar att lyfta människor. Och han önskar att ge oss det som vi av vår egen kraft på ingen måte kan klara. Och det är det jag uppfattar, att det är det budskapet vi har hört i eftermiddag. Om människor som har fallit. Och vi kände på den nöden som Åke bar. Och för människor som inte får det till. Och man kan uppleva i sitt liv, den ena och den andra av oss, att man svikter. Man känner att det är brist i min personlighet eller i min karaktär. Man önskar att man skulle få lov till att följa Jesus ända med helhjärta. Men det är en nådes anledning i eftermiddag. När Herren har talat i budskapet som vi har hört idag, så önskar han konkret att lösa människor. Och då är det så viktigt att inte vi bara blåser det väck och förväntar bara allmisser. Men att vi kan ta emot sånt som den här lamme mannen, han så förväntningsfullt på Peter och Johannes. Och selv om hans förväntning var allt för lav, så hade Peter noe som kunde lösa den mannen. Och det är det budskapet som jag har hört idag, det har för människor. Och om du sitter här och känner på det att nej, det var fint budskap, men det är inte hopp för mig, så vet vi att Jesus, han är här idag. Han önskar att hjälpa och han vill bruka budskapets utdragte hand idag till att lyfta akkurat det som tränger det. Och jag tror det att mötet är inte helt slut. Och om du känner det att Gud har talat, om du framdeles ser i ditt inre den utdräckte handen ifrån himlen, Guds hand nettopp till ditt hjärte, och du kände under förkynnelsen att det här gäller mig, han talar till mig, men så slog du kanske lite väck och tänkte nej, nej, det blev inte nog den här gången heller. Men Jesus, han är här nu, så la oss inte la anledningen gå ifrån oss. Eller om du är här, Så la inte anledningen gå, men ta emot den utstrakta handen ifrån himlen igenom det budskapet som jag har hört idag. Och så är Jesus här för att lösa. Han är här för att sätta oss i frihet. Han är här för att ge och bygga karaktär på en övernaturlig och himmelsk måte. Och det är så fantastiskt att uppleva och känna att Jesus, han förmår att förvandla. Och han förmår att göra det ett nu och ett ögonblick. Och någon gång så känner vi det att han bygger och bygger. Och det blir till en förvandling över tid. Men så har vi speciella anledningar där vi kan uppleva det. Att Jesus, han är här. Och det är han idag. Så om någon speciell känner det att Herren har talat, så ge respons. Och om du önskar att snacka med Åke efterpå, för exempel, eller du känner det någon andra, du tränger att den armen ifrån himlen som är utdragt, den vill du gripa, så gör det i Jesu namn. Ska du synge en lite till, Ludvig? Så reser vi oss upp en gång till och så lar vi det vara en anledning. Och när anledningen är speciell, så ska vi inte la den gå, men vi griper den i Jesu namn. Jag kan minnas
första gången när jag var till Gud, när i natten jag böjde min ande. Men vänner och nöjen i denna värld har fört mig allt längre från Gud. Jag kan minnas den kvällen för länge sedan, då jag levde i en vänskap med dig. För Gud, jag kan inte klara
mig.
där vi möttes. Ta bort mörkret, jag låt mig bli fri. Gud, jag kan inte klara mig längre. För mig åter till Golgata.
Tack Jesus. Ja, tack för dig Jesus. Tack för din tal i eftermiddag här. Tack för du känner hjärtan. Så vill du fortsatt tala här, så att det är dig och den som du speciellt har talat till nu kan få möta det här och uppleva din utdragna hand, att du reser upp, att du förnyar, att du igen upprättar. Med pris och ditt namn för ditt ord är levande här. Tack och lov för den seger du vant här. Vi får lov till att regna med dig i alla ting. Så välsignar du var enkelt här och la allt vi har hört och allt vi har fått uppleva och fortsatt gör den gärning som du har tänkt det till. Så må du välsigne förkynnerne, Herre, som har varit med. Och vär enkelt, och sangare, och vär och en, Herre. La oss alla sammen få ha ett blick som är alltid fästa på dig. Så tackar jag dig för den nåde du har gett oss igenom det här stämmen. I Jesu namn. Amen.